Äntligen är kvartsfinalerna här och det är också Eurotrip som alla andra dagar i och för sig. Men din bästa vän hela vägen till finalen av EM 2024 är det i alla fall. Idag med mig Frida Olsson och Linus Pettersson. Några dagar ledigt är äntligen över och det är dags för kvartsfinaler. Jag och Linus tänker att vi ska ge lite senaste nytt från det här liksom mästerskapet nu då, där vi är och inför de här kvartsfinalerna. Det känns som att det kommer bli ganska mycket Tyskland-Spanien, för det är en otrolig match på många sätt. Dels att båda klev in i turneringen som några form av favoriter och vad de har presterat. Eller har jag rätt då?
Ja, verkligen. Och det känns som att här nere är det den matchen alla snackar om. När vi har lyssnat av och presskonferenserna här nu på torsdagskvällen och även liksom när man skannar medieflödet, sociala medier och allt det där. Det är liksom Tyskland och Spanien som är matchen imorgon. Och det kändes lite som att båda förbundskaptenerna också, i alla fall från det spanska läget, var inne på att alltså, det här är en final. Det känns så. Det här är de två bästa nationerna, som vi var inne på i gårdagens podd också. Det är de två länderna som har presterat bäst under det här mästerskapet. Och det kommer bli en otroligt häftig match. Och det känns som att från båda lägen också är det inne på att det här är en 50-50 match. Det kan liksom gå åt lika, åt vilket håll som helst. Båda är ganska jämnbördiga styrkemässigt. Så att med rätta tycker jag att det här är liksom matchen som kommer hamna i fokus under fredag.
Vi har då snappat upp tre i alla fall av snackisar från den här matchen. Det är nypattacken, Toni Kroos eventuellt sista match och en ny färgglad frisyr. Det är väldigt blandat här. Vad vill du börja, Linus?
Vi kan bara smita in på en fjärde, bara för att bryta mönstret här. Den gamla tyska landslagsmålvakten Jens Lehmann har varit ute och vevat lite. Vi kan väl bara landa där lite snabbt. Jag tycker inte vi ska fastna för mycket på den. Han har bara pratat om det spanska landslaget som ganska smått, alltså korta, oerfarna, och han benämner dem lite som ett juniorlag. Det är väl inte världens tuffaste sågning, kan jag inte påstå. Så jag tycker att vi bara nämner den och sen ska vi vidare. Det var egentligen vad vill vi fastna på egentligen? Kanske den här nypattacken som ändå är lite spännande. Det var ju Pedri. Bland alltihop då Pedri och Rodri. Det var ju Pedri här nu som var ute och liksom pratade om Rüdiger då. De möts ju i Spanien till vardags där de spelar i Barcelona och Real Madrid. Och han hyllar ju Rüdiger som en väldigt liksom tuff motståndare, en tuff mittback mot sig. Men pratar ju också då att han håller på och nips på fotbollsplanen. Och att det liksom är lite så här, ja, men det är inte så jätterespektfullt. Och det gör ju framförallt ont, och det kan man ändå köpa. Det blir en duell att hålla koll på. Bland många som vi också var inne på i gårdagens podd, att det finns många dueller att se fram emot i den här matchen. Där får vi såklart hålla ögonen på dem. Det verkligen blir en nypattack i den här matchen. Vilken snackis fastnar du på av de här?
Nej, men det jag känner, bara säga det här med den här nypattacken. Alltså tröjdragningar har varit med om. Det här är ju liksom att ta det steget längre. Att du håller i huden lite grann så här. Alltså, aj. Som du är inne på,
ja,
aj. Nej, men jag måste prata om frillan.
Ja, det
alltså, fantastisk. Det är ju en spelare, alltså Robert Andrich, som liksom har liksom stuckit ut lite. Tokblont och nu rosa. Tråkigt att de inte ska spela i sitt bortaställ då, Tyskland, för då hade det ju matchat otroligt bra. Vi får väl gissa att de spelar i det vita klassiska hemmastället, eftersom att Spanien är röda och gula. Så att jag tycker det är fantastiskt kul. Mer sånt här. Sen så hade det varit roligare om man hade någon liksom sjuk anledning till det rosa tröjan, eller till det rosa håret, som typ rosa bandet, alltså månaden som finns i Sverige och sådär. Men ja, vi drar den sista då, Toni Kroos. Det är sorgligt att behöva säga att det här eventuellt kan vara en sista match.
Ja, det är ju verkligen det. Vilken fantastisk karriär han har haft och vilken fantastisk nivå han avslutar på. Han var ju inte bara briljant i Real Madrid när de gjorde en otrolig avslutning med den här säsongen, men också liksom, han har ju varit magisk genom hela det här mästerskapet. Och det är häftigt att han liksom valde att göra comeback i landslaget och verkligen har lyft det här Tyskland i ett hemma-EM. Det är otroligt. Så jag någonstans innerst inne hoppas med att det inte är sista matchen, att det liksom blir ett ännu vackrare slut på hans karriär. Men det var liksom, det var ju Josedo då, den spanska spelaren, som var ute och sa att de hoppas avsluta hans karriär. Och det blir ju lite större rubrik av det än vad det egentligen borde. För det är klart att, att Spanien hoppas vinna den här matchen. Och då indirekt blir det ju Toni Kroos sista match. Men jag tycker också att det säger någonting om vilken stor respekt de har för honom. Och så bra han har varit. Spaniens förbundskapten var ute på presskonferensen och pratade om att han kan verkligen passa överallt på planen. Och att vi måste liksom förhindra honom från att få bollen. Och jag tyckte han sa lite skämtsamt att men om UEFA inte tillåter oss att liksom knyta ihop hans skor, vilket jag såklart inte kommer att göra, så måste vi liksom försöka ligga väldigt tajt på honom. Och det kommer vara en stor del av Spaniens matchplan att förhindra Kroos från att få bollen. För vi har ju sett otroliga siffror på hans passningsstatistik genom den här turneringen. Han blev ju lite hånad inför turneringen att han var ju kallad liksom sidledskrås liksom. Vi hade ju sidledsdanne i Sverige för några år sedan. Det här var det sidledstorn då liksom inför mästerskapet. Han har ju totalt visat att han slår ju inte då bara den typen av passningar. Han är ju otroligt bra på att slå hotande passningar, nyckelpassningar, sätta lagkamrater i målchanser. Så att Spanien ska få bort honom imorgon i kvartsfinalen, det kommer bli en absolut nyckel för att de ska lyckas vinna den här matchen.
Väldigt spännande att se hur de ska lyckas med det och vad som kommer ut av det i så fall. För stänger man en spelare då oftast någon annanstans det glimrar till. Men en supermatch i alla fall. Och där man kan säga om Kroos är väl också att det är hans tröja som har sålt allra bäst såklart nu av den här superförsäljningen som det har varit av Adidas Tysklands tröjor.
Brinner du för svensk fotboll? Hos Coolbet hittar du marknadens bästa odds från högsta nivå till division 2. Med vårt stora utbud och generösa odds är vi det självklara valet för dig som söker spänning i vardagen. Välkommen till Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Men du, lite senare då på kvällen så är det ju faktiskt Frankrike-Portugal. Och det här har vi pratat lite om dueller också. Och många var inne om det på presskonferensen i att så här, är det nu liksom Ronaldo lämnar över stafettpinnen till Mbappé? Ingen, varken de portugisiska, alltså Silva eller förbundskaptenen där vill ju säga att det är så. Och inte Mbappé själv. Han hyser ju otrolig respekt för Ronaldo, vilket är fint att se. Men det är ju någonting att liksom, ta med sig och se efter hur den här duellen blir. Men vi har också lite kritik och lite glatt humör på den här, i den här punkten, känner jag. Vad kör vi först? Ska vi börja med glatt humör? Det är kul.
Ja, men Frankrikes förbundskapten Deschamps var ju på extremt bra humör, kändes det, på presskonferensen. Trots att han fick lite fråga om, och även Mbappé, om att Frankrike har sett lite tråkiga ut och det har muttrats lite. Det har funnits lite kritik liksom, från mediekåren i Frankrike kring hur de spelar och kring Griezmann och sådär. Det kan du dra sen. Men han var på extremt bra humör och liksom... Du konstaterade ju innan vi började spela in den här podden att många journalister envisas med att ställa frågor kring startelvan och hur förbundskaptenen ska formera sina lag. Och vi vet ju att de aldrig svarar på det. Gällande Frankrike då så är Rabiot avstängd. Deschamps fick då frågan, vem ska du peta in istället där? Han skrattade ju nästan bara bort den och skämtade och sa, jag tar gärna emot om ni har inside om Portugals lag, liksom, om någon sitter på det. Men du var extremt trött på de här frågorna och jag håller ju med dig.
Ja, men jag känner så här att efter att första personen försöker på presskonferensen, då behöver inte tredje, fjärde, femte också liksom så här, hur tänker du, vem plockar du in? Liksom, fråga då, vilka egenskaper känner du att du behöver i den rollen mot det här laget? Då kanske du får ett vettigt svar. Alltså, de får ju inte ett vettigt, och det stör mig så mycket att de slösar en fråga på det sättet. Vi skulle säga att de här presskonferenserna är en bra bit ifrån där vi befinner oss just nu. Det är därför vi själva inte kan vara där. Och jag hade i alla fall inte ställt en sån fråga efter att fem hade ställt den innan. Men ja, det var ju lite kritik också. Så här, det franska laget har ju precis som England fått en del kritik till höger och vänster för att det har varit för dåligt försvarsspel, för dåligt offensivt. Jada, jada, jada. Och Deschamps var ju inne på det med att så här, ni hittar alltid någonting att klaga på. Ni var kritiska. Ni sköter ert jobb på så sätt. Jag förstår att ni måste göra det här. Jag gillar också att man säger så. För journalister måste, alltså vi måste ställa frågor. Vi måste vara kritiska. Vi måste hitta rubriker. Och vi måste skriva även det positiva. Men också det negativa. Men så var det ju också att Griezmann har ju fått ganska mycket kritik. Han har ju inte alls levererat som han brukar göra. Och han har också varit petad. Han har flyttat runt positioner en hel del. Den här frågan fick ju då Mbappé hur han såg på det här. Och han hade en så lång rant om varför man inte ska vara kritisk mot honom. Så här, Griezmann har inte varit sitt bästa i det franska landslaget på ett tag. Jag tror han har gjort typ så här, 3 mål eller något på så här, över 30 matcher. Det är ganska dåligt. Facit får man ju ändå säga från någon som spelar i en offensiv roll. Alltså det blir ju kritik och det blir så tydligt att peka ut enskilda storstjärnor som har kanske inte ett bäst före datum men som kanske inte är i toppform. De är ju fortfarande superbra spelare men kanske inte på sin absoluta nivå. Men jag gillar ändå det här och det pratade vi om också, det här med att Mbappé är 25 bast. Alltså han är inte gammal men han är lagkapten i det franska laget, vilket jag också tycker är coolt. Men han sitter också och svarar på alla frågor oavsett vad det är och håller en god ton även om man kan bli lite irriterad. Men alltså, det är inte många 25-åringar som skulle fixa det under den pressen. Alltså han fick ju frågor om sin mask igen och han drog det där igen och så här, ja, jag är tacksam att jag har masken, den är inte optimal, men alltså jag hade inte kunnat spela utan den. Jag vet inte, han höjdes på något sätt i mina ögon. Sen så har inte han gjort sitt bästa mästerskap heller, av förklarliga skäl. Nog om detta, nu hade jag en rant om Griezmann-kritiken och så vidare.
Men det vi kan också ta med oss, tycker jag, på tal om det här med startelva och sådär, så kom ju Mbappé in, han fick ju en fråga. Jag tror att jag tolkar den som att det var kopplat lite kanske att han inte har sprungit så mycket djupled där han vet att han är kanske som allra allra bäst. Och då pratade de rätt intressant om innermittfältet, på tal om Rabiot och sådär, att ja, men förr hade vi lite andra typer av spelare, och han syftade väl indirekt på Pogba, tänker vi då, som var lite mer av en tvåvägsmittfältare än vad de kanske har idag. Och där fick vi ändå ett ganska intressant svar kring, ja, men hur man ska formera det här laget och vad det kanske finns en svaghet i det franska mittfältet, att ja, men Rabiot, Kanté, Tchouaméni, vilka nu som än har spelat där, så finns det kanske inte riktigt den här, ja, Griezmann såklart också som har spelat i en offensiva roll, det finns kanske inte riktigt det här djupledshotet. Och där tycker jag ändå vi fick en ganska intressant insikt i hur mittfältet påverkar Mbappés roll och hur liksom allt hänger ihop. Mer intressant än att bara fråga vem som då ska ersätta Rabiot för att knyta ihop den franska säcken på det sättet. Så. Lite Portugal också med Ronaldo såklart. Bernardo Silva fick frågor om tårarna och kritiken där.
Ja, vi pratar så mycket om Ronaldo. Men jag tyckte också att han svarade alltså, bra på de här frågorna. Dels så skrattade han ju lite när han fick frågan om vem ska slå frisparkarna. För det har ju varit en grej i det här mästerskapet. Att Ronaldo har tagit otroligt mycket frisparkar i den senaste tiden. Och gör väldigt sällan mål nu för tiden. Och han sa väl också det att Ronaldo blev så här känslosam. Det är okej, det är acceptabelt. Ibland reagerar man ju på sätt som man inte är förberedd på. Och han liksom, han tog ner ganska fint i så här, vi är bara människor. Vi har känslor. Sen så liksom, att Ronaldo gör på det här sättet. Ja, men han kände ju att han kunde gjort bättre i den här situationen. Och så var han inne på att personligen så tyckte han att straffen var bra. Men Oblak gör en otrolig räddning på den. Punkt. Gå vidare. Nu släpper vi det. Cristiano Ronaldo vill alltid hjälpa laget, var han inne på. Det kommer han ju såklart göra under matchen mot Frankrike också, för att det har man sett genom åren att han älskar sitt landslag överallt annat.
Ja, så är det.
Livet händer. Träningen uteblir, maten blir sämre och ölen blir fler. Känner du igen dig? Nu finns det äntligen ett mer hållbart sätt att gå ner och bibehålla din vikt som passar i livspusslet. Medicinsk viktnedgång hos Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina behov. Läs mer på supernormal.health.
Har du ätit en burgare som är big på riktigt? Prova Big Classic hos Sveriges godaste burgare. En stor klassiker med dubbelt upp av saftigt svenskt nötkött och dubbelt upp av cheddar. Beställ i Max-appen och lägg kanske till en dipp eller två. Välkommen till Max.
Ska vi gå vidare till lite andra rubriker? Nu har vi betat av de två matcherna som spelas under fredagen. Det kommer ju tunga kvartsfinaler sen också. Lite snackisar från dem. Ska vi ta det hetaste direkt kanske då? Vi har inte fått några definitiva besked från UEFA gällande Bellingham och Demiral som riskerar avstängningar för diverse olika gester. Det har vi varit inne på tidigare. Men det har ju cirkulerat lite medieuppgifter och det senaste är väl att Bellingham ser ut att klara sig utan avstängning men får en ganska saftig bötesumma att lämna in. Det drabbar ingen fattig, som vi brukar säga. Demiral däremot då från Turkiet verkar då enligt Bild de senaste uppgifterna stängas av 2 matcher för den här varggesten som han gjorde då i samband med firandet där. Vad känner du kring beskeden? Känns det rimligt med böter på Bellingham och avstängning på Demiral? Eller har du ens någon åsikt i frågan?
Nej, men så här, jag tycker väl att det är rimligt med tanke på hur straffskalan har sett ut tidigare under mästerskapet. Det man känner är så här, det är ett supertapp egentligen för Turkiet. För Demiral gör båda målen i åttondelsfinalen på fasta situationer. Och man kan väl tänka att Turkiet kommer vara... Liksom, de kommer få ta vara på sina fasta situationer mot Nederländerna också. Och att då tappa den här typen av spelare, det är klart att det är ett tungt slag. Det är ett tungt slag för honom också att missa en kvartsfinal. De är inte bortskämda med jättestora fotbollsframgångar, Turkiet. Nej. Så att det är väl det jag känner. Bellingham är så här... Ja, slänga ut lite pengar så gå vidare då.
Ja, men skillnaden mellan de gesterna är väl att det ena, alltså båda är väl illa på något sätt, det kan man ju konstatera. Det skillnaden är väl att den ena är politiskt laddad med tanke på gråvargarna då och den liksom, vad som finns i den gesten och den organisationen så att säga. Bellinghams gest är ju bara på något sätt obscen liksom och kanske väcker en annan typ av känslor. Det är väl det jag kan tänka mig blir skillnaden i böter kontra avstängning. Och vi är ju ganska hårda just när det gäller politiska budskap och banderoll och den typen av grejer. Så det är väl därför de vill markera på något sätt tuffare än vad de vill mot Bellingham då. Han har ju också bara menat att det där ska vara något internt skämt kopplat till personer på läktaren.
Sanningshalten i den UD-talande, det vet vi inte. Nej, men vi kan spekulera.
Det låter som att du inte tror så mycket på det.
Nej, jag säger inte någonting. Men ska vi stanna lite vid England lite kort bara. Det vi har hört därifrån är att de har tränat på att gå över till en trebackslinje. Mm. Vilket kan bli väldigt intressant för dem. Jag tror att de behöver göra någonting. De behöver ruska om lite. Och de har ju också Marki avstängd. Och kanske inte känner att det finns någon naturlig ersättare till en fyrbackslinje i det läget. Men det finns lite andra grejer också att ta upp därifrån.
Ja, men ska vi bara stanna till. Jag tycker det kan bli rätt intressant med en trebackslinje faktiskt. Det verkar som att det är första gången de har tränat på det nu då i dagarna, första gången under EM som liksom, i alla fall journalister har kunnat se dem, engelska journalister har kunnat se dem träna på det här. Jag tror det kan bli ganska intressant. Jag har sett lite olika liksom, spekulerande startelver då och det skulle i så fall bli liksom kanske Trippier som högerback, Saka som vänsterback eller om man vill spela Trent Alexander-Arnold som högerback. Det blir ganska offensiva wingbacks och längre fram kanske man kan få in både Phil Foden och Jude Bellingham i någon form av nummer 10-roll bakom Kane. Det har ju också varit en diskussion att Foden kanske kommer bort lite för mycket när han spelar till vänster. Kan man få in dem båda centralt och mer få liksom wingbacks som täcker kanterna? Det skulle kunna bli en ganska bra grej. Vi var inne på det i gårdagens podd också att det känns inte som att Southgate har hittat rätt i sin startelva. Kanske är det här liksom framgångsreceptet.
Jag tycker det är modigt att göra något överhuvudtaget. Bara så här, inse att det inte riktigt har klaffat och vad gör vi? Vi ändrar, bär eller brista. Alltså det är ju kompetenta fotbollsspelare i hela högen så att det är klart att de klarar av att ändra lite. Mm. Men Foden var ju också ute och sa att han var lite... Han tycker synd om Gareth Southgate och den kritiken han har fått. Nu känner jag så här, du behöver inte tycka synd om honom för han fick trots den här enorma massiva kritiken förlängt kontrakt och blir kvar som engelsk förbundskapten över VM. Ja, ska vi släppa det här nu då? Kritiken, för han uppenbarligen så är han inte så dålig så att de inte vill ha kvar honom.
Nej, och det är... Alltså på ett sätt, Foden var väl ute också att det ligger mycket på spelare och sådär också. Och det kan man väl generellt tycka att ofta är det förbundskaptenen som får kanske oförtjänt kritik när liksom spelarna på planen har ett extremt stort ansvar också. Och de lika mycket underpresterar kanske när det går dåligt. Det kan väl vara min spontana generella reaktion att jag köper det resonemanget att det är lika mycket upp till spelarna att liksom få det att funka som det är för förbundskaptenen. Sen kan jag väl också tycka att en förbundskapten ska få ut mycket mer av det materialet som England har. Så att jag är väl lite kluven i den frågan. Men jag tycker absolut att vi kan släppa den och bara konstatera som vi gjorde att det känns spännande om de ruskar om på det här sättet. Och att det mycket väl kan vara rätt väg att gå.
Vi får se. Ja. Vi kommer få ett svar på det här. Och det är det som är så härligt. Och då kommer vi såklart att analysera svaret vi får när England möter Schweiz på lördag. Tack och hej hörni.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.